Kan sky människornas värld och allra helst hålla sig för sig själv i mörka skogar eller på ödsliga fjäll fjärran från civilisationen. Vättarna däremot, de trivs i människans närhet och dras till gårdar och böjar. De håller till under marken och kallas därför jordbyggare. Boningen ligger i närheten av en gård, under ett stort träd eller under en ladugård. Ibland till och med under själva gårdshuset. Och då gärna under eldstaden. I dessa fall kan vättarna på natten komma upp och dansa på härden. De håller sig för sig själva och stör inte människofolk så länge de får vara i fred med sitt. Eftersom de lever så nära gårdsfolket är det dock oundvikligt att det då och då uppstår konflikter med människorna. Så kan man läsa om vättar i Johan Egerkrans bok Nordiska väsen. Du lyssnar på Nattskiftet och rösten du just nu hör, den tillhör mig, Per Svensson. Jag har alltid varit fascinerad av historieberättande. I synnerhet hur man på den tiden före radion och tvns intåg berättade sägner och skrönor för varandra med sån inlevelse att historierna fördes vidare från gård till gård och från bygd till bygd. Så idag tänkte jag slå ett slag för det som är den avlägsna förfadern till poddar som den här. Historier rotade i folksägner. Jag inledde avsnittet med ett citat om vättar. Och jag är beredd på att slå vad på att när du hör ordet vätte så ser du framför dig en pytteliten tjock farbror med skägg och luva som bor på en gård någonstans. Tanken har aldrig slagit att vättar kanske är något helt annat. Något så otäckt att man har valt att försköna sagorna om dem får inte skrämma slag på folket i gårdarna när historierna som denna berättades i stearinljusets sken. Historien i dagens avsnitt har jag valt att kalla Hjälparna. Och den här historien har faktiskt en lustig historia i sig själv. Jag fann den engelska versionen på subredditen No Sleep. Jag kontaktade som brukligt författaren för att få ett OK att använda den här i podden. Och som av en slump visade sig att författaren också var svensk. Så för att göra allt lite extra rörigt och invecklat kan jag säga så här. Historien är uttänkt på svenska, nedskriven på engelska och översatt tillbaka till svenska. Historien är skriven av The Atlas Odyssey och hittades på No Sleep, som är ett underforum på sajten Reddit. Historien är översatt och framförd av mig, Per Svensson. Och idag har jag även fått hjälp av Alexandra Ek som ger röst åt lilla syster Ingrid. Jag är en gammal man nu för tiden. Och de händelser som beskrivs i den här historien ägde rum för länge sedan. Ändå har jag inte kunnat gå vidare. Och tro mig min vän, jag har försökt. Fragmentariska minnen dyker upp då och då. Ögonblicksbilder av den hemska natten hemsöker mig sporadiskt. Eftersom jag inte har så lång tid kvar i jordelivet och liemannen otärligt väntar på mig, så tänkte jag att det kanske skulle göra mina sista månader mer uthärdliga om jag berättar allt det här för eftervärlden. När jag växte upp hade vi ett hus som alla andra. Det var rött och pigmenten i färgen kom från järngruvorna längre norrut. Gavlarna och fönsterfodren var vita. En stor tomt omgav vårt hem och det fanns en lada som var byggd i samma traditionella stil som huset. I norr gränsade flera mil med tallar. Och i öster fanns fält med vete och råg. En liten grusväg, inte mycket bredare än någon meter, förband oss med omvärlden. Om du inte har förstått det än så levde vi ett pittoreskt och isolerat liv. Men det var bra. Det var ett bra liv. Jag ber om ursäkt. Jag springer lite i förväg här. Åldern har gjort att jag glömmer bort saker och kommer av mig lite ibland. Jag antar att ni undrar vad jag menar när jag säger vi. Vi var en familj på 4 personer. Och så några till. Det var vad vi var. Min yngre syster Ingrid var en begåvad konstnär. Hon började sin kreativa resa med att göra dockor av halm och måla på väggarna till våra föräldrars stora bedrövelse. Väggmålningarna alltså, inte dockorna. På många sätt var hennes själ fri från livets realiteter. Något jag alltid har beundrat. Min far, han var en typisk bonde. Till synes alltid utrustad med en skära i handen. De flesta dagar bar han en hatt av halm och jeans med hängslen. Han var så mycket bonde att vissa människor kom och kallade honom för kofösare. Han var viljestark och brydde sig om sin familj. Trots den komplicerade relationen vi hade insåg jag med tiden att han fick axla en börda som var tyngre än vad någon man borde behöva bära. Sen har vi min mor som var en snäll och mild kvinna. Men hon var aldrig rädd för att ta fram sin glödande envishet när hon prutade under intensiva förhandlingar på marknaden. Jag minns en gång på den lokala marknaden när hon lyckades övertyga vår närmaste granne om att kon vi sålde hade magiska krafter. Det behöver väl inte sägas att vi åt gott den veckan. Det låter kanske konstigt, men så var livet på landsbygden på den tiden. Älvor, tomtar och troll var inte bara folklor och skrönor. Människor gav gåvor till dessa förmodade skogsmänniskor och bad dem välsigna deras grödor. När skörden blev riklig tackade de varelserna. När den inte blev det frågade de vad som hade gjort dem arga. Jag tror att det mesta handlar om vidskepelse. Bristfälliga sätt att förklara det oförklarliga. Undantaget våra sista par av familjemedlemmar. När pappa talade om dem i vår närhet kallade han dem för hjälparna. För det var vad de var. För det mesta. När han trodde att vi inte var i närheten, under den sena timmen när mörkret smög sig in i vårt hus, då kallade han dem tyst för vättar. En mer passande benämning. Själva ordet betyder troll. Men det känns inte rätt att kalla dem för det. Vättar. De var vår marks vättar. Det var lätt att förstå som barn. I grund och botten hjälpte de oss med enklare uppgifter runt huset, i utbyte mot gröt, frukt och vackra prydnadssaker. Prydnadssaker som min kära syster mer än gärna tillverka. Eller, det var snarare den historien vår mamma berättade för oss när vi var för unga för att känna till den mörkare sidan av arrangemanget. En dag var Ingrid och jag djupt inne i skogen. Höga träd som var äldre än vårt fädernes land reste sig mot himlen från den mossiga marken där rötterna bodde. Även om solen sken starkt kunde det strålar inte riktigt tränga igenom de gamla jättarnas trädkronor. Vi hade lekt en lek som vi själva hade kommit på. Hjälpare och härdar. Den var fånig. Precis som alla lekar konstruerade av barn. En av oss började som ko och den andra som härde. Kon skulle springa omkring vilt på grund av ett särskilt allvarligt fall av galna kosjukan. Naturligtvis hade den förtvivlade herden inget annat val än att söka hjälp från de berömda hjälparna. En gåva till de påhittade hjälparna, vanligtvis en tallkotte format till ett djur, skulle få kon botad. Min syster mya med stort eftertryck och lät nästan precis som en riktig ko. Det var i alla fall vad jag trodde. Det var otroligt, gör om det igen, sa jag.
Jag tror inte att det var jag,
svarade hon. Det visade sig att vi hade hört en riktig ko, vilket givetvis ledde till ett nytt äventyr. Det här behövde utforskas. Vi gick igenom tjocka buskage och brydde oss inte det minsta om de små rivsåren som osedda taggar gav oss. Kon gav ifrån sig ett nytt ljud, men den här gången var det mycket närmare. Det var dock mycket mindre av ett vanligt lojt my och mer av ett genomträngande skrik. Den stackaren hade ont. Vi gömde oss på marken och kröp in i en buske. Genom den såg vi källan till ljudet. Kon låg blodig i mitten av en cirkel gjord av stenar. Om mitt minne inte sviker mig tror jag att det var 5 eller 6 stycken stenar. Jag ska inte gå in på några hemska detaljer om kons tillstånd, men det var illa. Min syster hade aldrig sett en sån brutalitet och gav ifrån sig en flämtning. Flämtningen övergick i snyftningar och snyftningarna övergick i gråt. Jag försökte tysta henne, men någon hade redan hört oss. Det som följde var århundradets utskällning. Far hade aldrig varit så arg på oss som han var i den stunden. Eftersom jag var det äldre syskonet var ilskan mest riktad mot mig. Han drog mig i armen hela vägen hem medan han muttrade ursinniga saker. Min syster gick vid hans sida fortfarande chockad av den hemska synen. Jag lyssnade inte på vad han sa, eller egentligen så skrek han faktiskt mest på mig. Allt jag kunde tänka på var min far som stod där över kon med en skära fläckad av blod i handen och dansade en fruktansvärd dans. Blodet och det vita skimret i skärans blad påminner mig om vårt hus. Jag såg aldrig min far på samma sätt igen efter det. Senare den kvällen, när de första känslorna hade lagt sig, försökte jag ställa några frågor. Båda mina föräldrar var sammanbitna och tystlåtna, men snart fick jag dem på andra tankar. Tydligen var jag äntligen tillräckligt gammal för att känna till hemligheten om hjälparna. Mor tog mig Ingrid upp på övervåningen och far satte sig mitt emot mig vid köksbordet med stearinljuset fladdrande i ansiktet. Det du såg var en offergåva, sa min far. En offergåva? Ja, lite som gröten vi ställer på fönsterbrädan eller dockorna som din syster gör. Men ibland kräver de lite mer. Varför då? Det vet jag inte. Det finns många saker vi inte vet om dem. Vi vet att de är intimt ihopkopplade med det här landet. Eftersom de har bott här längre än någon annan människa. Vi vet att de tolererar oss, till och med hjälper oss eftersom vi ger dem gåvor. Vi vet att de respekterar oss så länge vi respekterar dem och den mark vi lånar. Han fortsatte tag och redogjorde för de många principer som gällde för att leva med vättarna. Man fick till exempel inte störa deras stigar. En regel som blev ännu svårare av det faktum att deras vägar var osynliga och ständigt föränderliga. Man kunde aldrig neka en vätte en önskan rakt av. Men tack och lov var det vanligtvis inte särskilt krävande. Och det kom alltid med belöningar som ett plöjt fält eller mjölkade kor. När han fortsatte att förklara började jag förstå. Det var inte möjligt för min åldrande far att driva gården helt själv. Det var nästan ett mirakel att vår familj hade klarat sig så bra som vi gjorde. Men det var ju trots allt inget mirakel. Han tackade mig för att jag hade lyssnat och berättade att jag nu visste allt. Vilket också innebar mer ansvar från och med nu. Jag var nöjd med hans svar och började gå upp för trappan när en tanke slog mig. Far, hur ser de ut? Han vände sig snabbt mot mig. Hans ansikte såg så blekt ut. Det flimrande ljuset framhävde hans rynkor på ett sätt som fick honom att verka mycket äldre än han var. Gå och lägg dig, min son. Ett tag efter det ödesdigra samtalet blev min mor sjuk. Tuberkulos, sa läkarna. Den vita döden. Hon tillbringade mycket av sin tid på sjukhuset. Vi besökte henne ofta och tog med oss små prydnadssaker till henne. Min syster var otröstlig och hon gick in i en djup sorg och tillbringade många dagar inlöst på sitt rum. Detta innebar att min far och jag var tvungna att göra det mesta av arbetet på gården själv. Tidiga morgnar och sena kvällar i månader. Det var ett påfrestande arbete. Särskilt för en växande tonåring och hans äldre far. Det fanns dock positiva saker. Jag skulle säga att jag förvandlades till en man vid den här tiden. Och jag kom närmare min vanligtvis distanserade far. Dessutom var vi ju inte helt ensamma. Vättarna var en gudagåva under den här perioden. Och mycket av mitt arbete gick ut på att hålla dem nöjda. Far hjälpte mig sakta men säkert. Och initierade mig långsamt i hur det var att leva med hjälparna. Ibland missade jag målet, vilket kunde leda till att verktyg eller till och med boskap försvann. De kunde vara elaka, hade han sagt till mig. När mina synder blev för allvarliga kunde jag höra små fötter klappra på taket mitt i natten. Fönster som öppnades. Viskningar från skogen på ett språk jag inte kände igen. Och nästan hela tiden, precis utanför mitt synfält, kunde jag ana mörka figurer som gömde sig. Dessa outtalade hot kändes genomsyrade av hat och illvilja, långt ifrån de välvilliga varelser som min far hade beskrivit. Jag misstänkte att de var kapabla till mer än harmlösa upptåg. Och med tanke på hur far hade reagerat när jag frågade om deras utseende, gjorde han det också. Så småningom fick jag kläm på saker och ting. Arbetet på gården gick smidigt på axlarna av två män och deras armé av dolda välgörare. Vi gjorde beräkningar och kom fram till att den årliga skörden skulle täcka nästan alla våra utgifter under de kommande två åren. Samtidigt som min mamma äntligen kom hem från sjukhuset. Ingrid var överlycklig. Jag berättade aldrig för någon att jag ofta smög ut på nätterna och tog med mig överdådiga gåvor till vättarna. Utsmyckade silverbroscher som jag hade stulit. Gyllene örhängen och armband. Allt lämnade jag vid stencirkeln i skogen. Jag bad dem inte om rikedomar eller om vacker flicka att bli kär i. Jag ville bara att min mamma skulle bli frisk och överleva. Inte under en enda av alla mina utflykter till stencirkeln hade jag sett dem. Men de kom ändå, för mina gåvor var alltid borta nästa gång jag kom dit. Jag föreställde mig dem så som traditionen hade målat upp dem för mig. En liten, ganska knubbig, glad gubbe med en liten mössa. Å andra sidan hade en olycksbödande energi drabbat gården trots de många goda saker som hände. Jag vågade inte riktigt längre föreställa mig dem som små glada gubbar. Vår tur skulle snart ta slut. Den första skräcken som dök upp var när mamma försvann. Det var en helt vanlig dag. Min far och jag vaknade som vanligt när tuppen gol. Ett nytt tjockt täcke av snö låg på stigen till ladan, vilket gjorde vandringen svår och eländig. Jag hade nyligen skaffat ett par nya stövlar, två lager läder och ett tjockt lager ull inuti. Men kylan bet fortfarande i mina fötter. Far grimaserade när vi kämpade mot vind och snö. Idag blir du en riktig man, sa han. Vad menar du med det? Svarade jag. Kommer du ihåg kon? Jag rös. Förhoppningsvis utan att det märktes. Naturligtvis kunde jag minnas kon. Det visade sig att idag var det min tur att offra en levande varelse för första gången. Fram till den här dagen hade alltid varit mindre saker, döda saker. Nu skulle jag behöva ta ett liv. Vi valde en äldre tjur som hette Gunnar. Han var sjuk och skulle troligen inte klara vintern ändå. Så vitt vi visste så åt de inte det vi offrade till dem. Så sjukdomen skulle inte spela någon roll för kvaliteten på gåvan. Det gjorde det lättare, men inte mycket. Jag tog mig mödosamt fram genom skogen med ett rep som i ena änden hölls hårt i min hand och i den andra var det kopplat till Gunnar. Det var en konstig känsla. Gunnar hade levt längre än jag. Han hade sett så mycket, från vår familjs blygsamma begynnelse till upptäckten av vättarna. Jag minns att jag undrar om han förstod vad som var på väg att hända. När jag såg in i hans ögon bestämde mig för att han inte gjorde det. Ritualen måste utföras på ett speciellt sätt. Jag börjar med att binda fast repet vid ett träd i närheten av cirkeln och börjar sedan smörja in tjuren med oxtalg. Jag tar fram en liten påse som hängde i mitt skärp och doppar fingrarna i dess innehåll. Röd ockra. Jag målar ett slags tecken på Gunnars panna, som min far hade lärt mig. Om det var en bokstav så var det från ett språk som jag inte kunde eller ens hade hört talas om. Inte latin, som skulle ha varit min första gissning när det gäller offerspråk. Inte svenska, inte Sápmi. Helt enkelt ett mysterium. Kniven rörde sig snabbt över tjurens hals. Innan han funderade över det moraliskt riktiga i situationen låg Gunnar framför mig. Den röda snön var alldeles för färgrik för att vara ockra. Det var blod. Jag hade bestämt mig för att döda snabbt. Inte bara för Gunnars skull utan också för vättarnas. Det viktigaste steget i att offra en levande varelse var dansen. Vi hade varit uppe sent många nätter och övat på rörelserna. Far hade betonat vikten av att göra det på rätt sätt. Mina rörelser var ryckiga, precis så som han hade visat mig. Det kändes som jag återupplevde ögonblicket i busken och jag såg mig själv dansa. Dansen påminde mig om de sista sekunderna av ett djurs liv, precis innan döden kom. Ibland såg det till och med ut som likställheten efter döden. Dansen var en representation av döden på något sätt, eller åtminstone nära förknippad med den. När jag var klar drog jag en suck av lättnad. Det var gjort. Men precis när jag vände mig om för att börja promenera hemåt fick jag en skymt av en figur som halvvägs gömde sig bakom ett träd. Viskningar i båda mina öron. En huvudvärk började sakta växa i min högra tinning. En vette klev ut i månskenet och jag såg dem för första gången. Kort, inte längre än en meter. Dess kropp var en skimrande röra av former som såg ut att vara i konstant förvandling. Formen såg på ett ungefär humanoid ut, men det var tydligt för mig att det inte var meningen att jag skulle förstå dess rätta form. Ferrofluid, de där magnetiska vätskorna som konstant ändrar form när någon drar en magnet i närheten, det var vad det såg ut som. Halvgenomskinligt, glasartat, aktiv ferrofluid. Jag kunde ha misstagit det för skönhet om det inte vore för masken den bar över ansiktet. På toppen av formen satt en vit mask med svarta ringar som omgav hålen för ögonen. Ögonen hade en blek, glödande gul färg som iakttog mig noga. Det fanns också ett hål för munnen, placerat på ett sådant sätt att det såg ut som om munnen var fast i ett upp- och nervänt leende. Och i munnen, där fanns det rad efter rad av dödligt tunna och vassa tänder. Vätten pekade på mig och dess arm började sträcka på sig.
Sjuk!
Sa den bara, eller skrek, utan att röra munnen. Jag sprang hem, livrädd. När jag äntligen kom hem var huset i spillror. Möbler hade kastats runt, glasskärvor låg på golvet, plankor hade slitits rakt ut från väggarna och min mamma var försvunnen. Jag hittade Ingrid i ett katatoniskt tillstånd vid foten av trappan och min far satt på golvet och försökte trösta henne. I ena handen höll han hårt i sin yxa. Ingrid hade tydligen hört ett skrapande på dörren. Hon hade sprungit för att berätta för min mor som sa att henne att gömma sig med en gång. Hon sprang upp till sitt rum, kröp in under sängen och höll andan. Hon hörde ett högt ljud och ljudet av 20 små fötter som klampade omkring. Ett skrik. Och sen tystnad. Tystnad i 2 minuter uppskattar hon. Sen ett galet kacklande. Bettarna smög runt i huset och letade efter Ingrid. De letade varenda vrå och vann hårsmån från att få tag på henne. De hade gått in i rummet där hon gömde sig, minst 3 stycken, och gjorde sniffande ljud som om de sökte känna lukten av henne. En lång arm började känna på undersidan av sängen och greppade slutligen min systers ena fot. Som tur var hade min far hört skriken och sprungit in i huset, svingande en fackla och sin yxa, precis när varelsen hade hittat Ingrid. De skingrades. Några hoppade ut genom fönstret, andra försvann i tomma intet. Men efter tumultet fanns det inga spår av vår mor. Det här var en helt ny upplevelse. De hade aldrig inkräktat på vårt hem tidigare. Visst kunde de visa sin närvaro genom att knacka på fönster och smyga omkring i skogsbrynet. Men aldrig på det här sättet. Det var kanske inte längre säkert här. Pappa började bli slarvig efter den där hemska dagen. Jag sa aldrig något. Men innerst inne kändes som han bara hade gett upp. Och jag var arg på honom. Han hade fortfarande 2 barn att ta hand om. Även om jag vet att han skyllde allt på mig. Jag vet ju fortfarande inte vad jag gjorde för fel. Vi skulle bli kvar ytterligare 6 månader på den där gården. Det var mörkt ute. Men inte på ett normalt sätt. Vissa nätter är mörkare än andra. Det vet jag nu. Så här i efterhand kanske det var ett tecken. Något så kanske åt oss att packa våra väskor nu. Dra åt helvete från dessa gudsförätna marker. Tyvärr kan jag inte ändra på det förflutna. Lika lite som någon annan kan. Far och jag åt en tyst kvällsmat. Någon sorts gryta med potatis. Framför mig satt en nedbruten man. Märkt av tidens gång. Ingrid hade efter vår mors förmodade död tagit för vana att promenera sent på kvällen. Min far hade protesterat men hon var obeveklig. Hennes beslutsamhet påminde mig om min mor. Just den här julinatten rusade hon in genom dörren och gav mig nästan en hjärtattack. Hon såg förtvivlad ut, förskräckt, men värst av allt ledsen.
Jag störde deras stig,
sa hon helt enkelt. Det fanns inga frågor att ställa. Inga, hur vet du att du har trampat på en av deras stigar om de är osynliga? Inget, vi väntar bara och ser vad som händer. Vi visste alla bättre än att tänka rationellt om vättarna. Om Ingrid visste att hon hade gått över en av deras stegar så hade hon gjort det. Far reste sig upp bryskt. Hämta dina saker, bara det nödvändigaste. Jag måste släppa ut djuren från ladan. Jag vill inte ge dem något gratis, sa han. Det var en dålig idé. Han kunde bara ge sig av med oss nu. Varför måste han vara så envis? Men det var ingen idé att stoppa honom. Åh, vad jag önskar jag kunde ha stoppat honom. Han tog sin jacka och skära. Sörpla i sig det sista av den gryta som var på botten av hans tallrik och sprang ut genom dörren. Ingrid och jag började packa. Jag hjälpte henne med vad som var bara det nödvändigaste. Samtidigt som jag försökte packa min och min fars väska samtidigt. Några kläder. Morakniven som min far hade gett mig och ett halsband som jag hade stulit. Det var allt. Resten skulle lämnas kvar för alltid. Det fanns en känsla av brådska. Nästan som en osynlig tickande klocka hängde i luften framför oss. Skräcken i luften började bli tjock. Man kunde nästan ta på den. Var var han? 10 minuter? 15 minuter? 25 minuter? Något hade gått fel och jag var tvungen att gå och hjälpa honom. Jag bad Ingrid att starta bilen. Hon sa att hon visste hur man gjorde. Sen var det bara att köra. Jag tror inte att jag någonsin hade eller någonsin skulle springa så fort igen. Jag knöt näven om min kniv och började förbereda mig för vad jag skulle möta. Lustigt nog kunde jag ha ägnat hela min ungdom åt att förbereda mig för denna syn. Men ingen förberedde sig hela världen skulle gjort mig redo. Jag gick tyst in i ladan. Ladan tyckte svara med sin egen tystnad. Inga djur gav ifrån sig några ljud. Han hade alltså lyckats släppa ut dem. Men var var han nu? Jag tog mig hukande och långsamt igenom byggnaden. Det låg spridd hö och skit på golvet. Men just nu var det inte läge att vara finkänslig. En konstig lukt kom från det bortre hörnet. Först var den svag, sen starkare och till slut så stark att magen knöt sig av illamående. Röta. Död. Jag svängde runt hörnet och kräktes nästan. På väggen, 2 meter upp, var min far. Hans torso var separerad från hans huvud och lemmar. Alla hans kroppsdelar var fastspikade mot träet på ett Jesusliknande sätt. Men korset var inte sammankopplat. När jag kom lite närmare såg jag att det faktiskt var sammankopplat. Med tunna, tunna slamsar av kött. En korsfäst kofösare. I det chockartade tillstånd jag befann mig kunde jag bara tänka på 2 saker. Hur kunde förruttnelsen gått så snabbt? Och var fanns de? Svaret på den andra frågan skulle jag få med en gång, eftersom de dök upp direkt. De materialiserades från ingenting. Några hängde på min far, grävde in kloliknande extremiteter i honom, medan de täckte honom med oxtalj. Några dansade nedanför, några stirrade på mig med tomma gula ögon. 10-tals nästan kristallina faser rörde sig fort mot platsen där jag stod. De trampade på varandra, knuffade varandra för att komma åt mig. Det var den äldsta och mest primära av instinkter som sa åt mig att springa, så det gjorde jag. De var hela tiden ett steg bakom mig. Det kändes som de skulle kunna gripa tag i mig vilken sekund som helst och göra Gud vet vad med mig. Jag föreställde mig deras vassa tänder. Jag föreställde mig vad som doldes bakom masken. Och i det ögonblicket kände jag mig säker på att om en människa någonsin skulle se deras omaskerade ansikte skulle han omedelbart falla handlös ner i galenskap. Jag lyckades knappt ta mig ut ur ladan innan en av dem tacklade mig. Den tryckte ner mig mot marken och jag högg med min kniv mot dess kropp. Materialet i dess kropp förändrades snabbt från fast till flytande form i det området där jag träffade. Den svävade i luften och påverkades inte av gravitationen. Sen återmaterialiserades den till sin fasta vätteform igen. Kniven hade ingen effekt överhuvudtaget. Jag kunde lika gärna ha försökt slå ihjäl den med en halmruska. Men det gav mig en bråkdel sekund att slingra mig ur dess grepp. Jag såg strålkastarna på vår bil och jag sprang.
Var är han?
Frågade min syster med desperation i rösten. Han är död, tjur! I bilen märkte jag att mycket av det som en gång brukade vara min vad hade försvunnit. Hela muskeln var nästan bortdriven. Någon eller något måste ha vakat över mig. Jag vet inte om jag hade kunnat springa den distansen i det tillståndet annars. Efter ett par minuter så svimmar jag av smärta. Så var det. Jag kunde aldrig sova riktigt bra efter den natten. Jag kunde svära på att jag kunde höra deras viskningar överallt. Ljudet av deras små fötter som smög omkring, precis utom synhåll. Men jag såg dem aldrig igen. De måste ha varit bundna till marken. Tacka allt som är heligt för det. Både Ingrid och jag har skapat oss bra liv. Men vi bär med oss det här, var vi än går. Jag vet inte vem som flyttade upp dit efter oss. Jag ber för att de fortfarande lever. Och jag ber för att de har listat ut vad hjälparna är och vad de gör. Om inte, så måtte Gud bevara deras själar. Finns det någon plats för gamla tiders sagoväsen i vår moderna värld? Jag tycker att den här historien bevisar det med råge. Vill ni fördjupa er mer i väsen och oknytt som har sina rötter här i Norden, så kan jag varmt rekommendera boken Nordiska väsen av författaren och illustratören Johan Egerkrans, som nämndes i det här avsnittets inledning. Nattskiftet finns på både Facebook och Instagram. Följ oss gärna där. Vill du hjälpa mig att göra den här podden större och bättre, så betygsätt gärna podden eller skriv en recension på till exempel Spotify eller Apple Podcast. Det hjälper mig så enormt mycket mer än vad du tror. Vill du bara ha din dos av obehagliga historier, moderna eller med rötterna i folktro, så tycker jag att du ska lyssna på Nattskiftet om 2 veckor. För då är jag tillbaka än med fler historier. Fram till dess, sätt en skål gröt i fönsterkarmen varje dag. Och snälla du, försök hålla dig på god fot med vättarna. Ta hand om er. Vi hörs. Hej.
All musik i det här avsnittet är skriven, inspelad och producerad av Aftonland.
Med undantag av låt nummer 1 som heter Karolinermarsch och är framförd av Peter Hedlund. Och låt nummer 2 som heter Vad är du eller vad är jag? Och den är framförd av Annie Hurdy Gurdy.